Det är dags för programmet från Ståltrådspop till Stökig Rock, och gäst idag är Janne Hyöty. Vi gör intervjun här i Sugarhouse-studion ute i Vasklot. Janne, du är uppväxt i Gamla Vasa. Kommer du ihåg när musiken kom in i ditt liv?
Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag gick på tredje klassen, så då startades en sån här gitarrklubb med Bernt Norbo, som var min lärare, och då fick jag en gitarr för att jag skulle börja spela där. Det var nog där allt startade egentligen.
Var det en tungspelad akustisk gitarr?
Det var en tungspelad landola.
Där lärde du dig då grunderna. Kommer du ihåg några stycken ni spelade?
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nu var det någon riktigt sån här basic visor. Vi satt ju som en hel klass och spelade tillsammans. Jag var före skolan började klockan 8 en morgon. Jag kommer inte ihåg vilken vecka där, men där satt vi och harva på 20-25 pers åtminstone. Jag var ju 7 år gammal då. Man var så intresserad att då alla andra gick ut på rasten, så fick jag vara inne och spela. Bernt Norbo var ju musiker själv, och han hade ju en massa instrument i klassrummet, allt från elgitarrer och orillar, och där fanns liksom allt bas, så man fick liksom testa på allt.
Men det fanns ingen låt som du hade hört som liten, Parvel på radio eller gramofon, som du tyckte om, och så gick du fram till Bernt och sa att den här skulle jag vilja lära mig?
Åh, jag kommer inte riktigt ihåg. I något tidigt skede så hade min pappa Christer hem några skivor. Jag minns att han kom hem med The Band, The Last Waltz. Det var ung, och det tyckte jag var lite häftigt. Det är förstås en platta som jag lyssnar jättemycket på sen på senare år, och gör det fortfarande. Men det var faktiskt en av de där riktigt liksom tidiga upplevelserna.
Sen fortsatte det givetvis i Vikinga några år, och sen i Borregatan skola, där jag kommer ihåg att jag har varit på någon sån här teaterrepetition där du och också Markus Söderström har spelat gitarr. Ni var med i någon form av någon skolband.
Vi var nog med någon skolband. Jag har också några minnen och sånt att vi har väl nog gjort någon sorts musikal liknande grej. Ja, vi spelar nog mycket där också. Där förstås började man ju starta lite egna band för det också. Lite spela i någon garage i Gamla Vasa, minns jag. Någon gång då man var i tonåren så började vi ju repa i Gamla Vasa-lokalen. Vi fixade till en studio där som vi kallar för Skogstudios. Med massa schack. Det var lite olika band som övade där, och det var roddigt och Martin Kantola var med. Han var ju ett geni på teknik den tiden redan, så han byggde upp en studio där, och vi skaffade en rullbandspelare, och där vi då började spela in lite grejer. Vi grundade ju ett band som heter Pressure Point, och där spelade vi ju faktiskt in våra singlar. Nej, kanske bara den ena där i Skogstudios på den där 8-kanalers rullbandspelaren.
Och den andra spelar ni in hos Martin Kantola, eftersom jag spelade den här i programmet för några veckor sedan. Jag frågade Martin om det var han och du som var radapare som drev studion, så sa han nej, Janne var nog mera intresserad av att spela då.
Ja, det var jag nog. Ja. Det studiointresse kom ju liksom något senare för mig, så det var nog bara att spela gitarr.
Och kanske göra låtar. Vem gjorde Pressure Points låtar?
No, det var nog i huvudsak jag som gjorde dem faktiskt. Skrev ju liksom egentligen nog största delen, texter och allting. Och vad jag kommer ihåg, nu var jag säkert också någon annan som var involverad. Men det var nog liksom jag som var den där drivande kraften där.
Vi ska väl berätta att Borregatans skola hade ganska stor inverkan på Pressure Points sammansättning. Vem var med förutom dig?
Det var Andreas Backström på trummor, som vi kallar för Räcka. Han var också från Gamla Vasa. Markus Söderström var med. Patti Hansén på sång. Och så hade vi min kusin Markus Sjöberg på keyboards.
Vi ska snart lyssna på en låt av er. Men gjorde ni spelningar?
Vi gjorde ju en del spelningar. Men vi spelade ju liksom nog lite här och där. Jag kommer ihåg att vi spelade flera gånger på Keltsu in i stan, det där ungdomsstället. Vi spelar på Sörock också, har jag för mig 2 gånger tror jag till och med.
Och musiken, det var nog inte så lättillgänglig som många musik på den tiden. Det fanns lite element av progressiv musik då redan.
Ja, det var en del progge, för jag var intresserad av progge. Jag lyssnade på sån här band som Yes och Kansas, kommer jag ihåg, var en favorit. Och så minns jag att jag var grymt imponerad av Carlos Santana och hans band och Santana. Så det fanns mycket influenser från de här juttorna där.
Janne, en orsak till att Pressure Point på ett sätt tog slut var förstås att ni skingrades, och för dig förde flyttlasset till Lappfjärd.
Ja, jag for till Lappfjärd. Det började där 88 faktiskt, studerade musik, och då blev det ju mycket jazz och sånt och allt kring det, fusion och funk och soul och så vidare. Man lärde sig att läsa noter som inte man hade en aning om innan dess. Jag hade ju egentligen inte tagit gitarrlektioner innan dess, förutom i lågstadiet, den där gitarrklubben, så var jag ganska självlärd gitarrist. Så då skulle man mitt i allt börja spela efter noter och så vidare. Det var som en helt ny värld öppnades.
Affe Mylleri var den som ledde utbildningen, men vem hade du som gitarrlärare?
Det var nog en massa olika. Jag kommer ihåg att det var en från Ogeli konservatoriet, som Matti Rautio, som kom körandes dit. En kille som heter Timo Lehta, som jag var grymt imponerad av. Han var också där några gånger och hade gitarrlektioner, så fick privatlektioner. Det var ju många sådana gästande gitarrlärare. Jukka Sirenius från Björneborg. Men ja, många olika.
Och i Lappfjärd så musicerade ni ju egentligen 24-7.
Det var ju competition där mellan gitarristerna. Man var ju inne och övade, och man hade 10 minuter ledigt mellan lektioner, så man får man till sin lilla koppi och öva skalor.
När du ser tillbaka på det, tycker du du har haft nytta av det, då man tänker på hur din framtid tedde sig?
Ja, absolut. Och jag menar, samtidigt som jag gick i Lappfjärd så började jag ju få en massa jobb. Jag gjorde ju min första grej på Vasateater till exempel. Sienalägret flyttade till himlen i regi av Åke Lindman, där jag ännu studerade i Lappfjärd. Det var en ganska stor grej, och man började liksom lite undervisa här och där, för då började man med pop och jazz. Jag var lite överallt på Kola institutet och Korsholms musikinstitut och här och var undervisade gitarr.
Med studiokompisarna i Lappfjärd så grundade du också ett band.
Vi var ju intresserade av sån här funkmusik och soulfunk, så vi började ett band som vi kallade för Gumboots. Spelar först och främst covers av Tower of Power, ett sånt funkband från USA som vi tyckte var häftigt. Patti Hansén och hans bror, tvillingbror Nicke, sjöng ju, och så var det ju jag, Marcus Söderström, Stefan Brokis på trummor, också Köbbe då, Marcus Köber på keyboards från vårt förra band, så vi var alla där.
Hur fortsatte din musikaliska resa efter Lappfjärd?
Jag var ju mycket sen på Lappfjärd, jag började också undervisa där en del. Jag är fortfarande där faktiskt än i denna dag. Jag brukar säga att det är lite som Hotel California, you can check out but you can never leave. Men jag är fortsatt att undervisa där. Jag var också sen med och grundade en sån här musikproduktionslinje lite senare, och som jag fortfarande än i denna dag undervisar på. Men man började göra en massa frilansjobb och cake, och jag var mycket på teatrar här i Vasa, både på Vasateater och Kaupunginteater, och spelade då i olika musikaler, otaliga musikaler. Och började göra cakekor samtidigt som man undervisade lite överallt på diverse musikinstitut och upp i Jakobstad och i Lappfjärd.
Var det under den här tiden som musikproduktionen och studioarbete kom in i bilden och började intressera?
Jag skulle säga att det var liksom i slutet av 90-talet, men också i Lappfjärd så hade de en studio där vi hade förstås spelat en grej tidigare på rullband.
Något som givetvis intresserade dig var förstås livespelningar, eftersom ni bildade en klubb för jazz, funk, soul som heter Dubop Club. Du är grundande medlem.
Ja, det är jag. Ja. Och det var ju någonting som vi tyckte att skulle behövas i Vasa, ett sådant musaställe. En jazzklubb helt enkelt. Jag menar, det spelades ju inte bara jazz där, men jazz var ju liksom utgångsläge. Så att Dubop-klubben bildades för 30 år sedan. Byggde vi upp den där i Hartmans husets källare där den finns fortfarande än idag, och det är man ju glad för att den finns. Och nu för tiden är det förstås andra krafter som driver, men vi var ju det här samma schacket som spelade ihop och några till som fixade till den på Talko helt enkelt.
Och det här är ju en stor framgångssaga i Vasamått mätt på alla sätt. Du var med och spelade med en massa kända artister. Vilka tänker du på sådär främst när du ser tillbaka på det?
Vi hade ju gäster hela tiden. Vi hade ju den svenska trombonisten Nisse Landgren. Han var ju en sån här återkommande gäst. Han var ju också hälsa på till exempel när vi hade 20-årsjubileum, gjorde vi en kecka. Och Severi Pysalo var där. Janne Schaffer var där och spelade med housebandet. Vi spelade mycket med trumpetisten Mika Müller i början. Varje helg, fredag, lördag, nöt vi på där. Sån här, vad ska man kalla det, funk, jazz, som det dansades till också. Det blev en hip klubb i Vasa.
Ni grundade också ett band av medlemmarna som drev klubben.
Då var det bandet D-Day vi pratade om. Och det var ju också lite samma folk som bandet Gumboots. Men då hade vi också Mirella Pendolin med på sång.
Ändrades din musiksmak i och med Dubap?
Lite grann, men det var ju det här som började i Lappfjärd nu, med jazz och sånt. Men det är klart, musiksmaken utvecklas ju hela tiden åt något håll. Och det kommer in nya influenser och sådär förstås. Men på den tiden var det nog mycket jazz som var jotton.
Du spelar ju fortfarande på Dubop, inte så där frekvent numera, men ändå flera gånger om året.
Ja.
Om du försöker analysera betydelsen av Dubop för Vasas musikliv, så vilka ord skulle du använda?
Alltså, det var otroligt viktigt alltså. Ännu denna dag, bara för att ha en scen där också lokala band kan spela. Det finns ju mycket lokalt där fortfarande. Det är ju inte bara jazz, utan det blandas ju ganska friskt också, olika andra stilar.
Den här tiden så blev du allt mer intresserad också att börja spela in musik själv. Hur började allt?
Anna-Pia Slangar och min kusin Markus Sjöberg byggde upp en studio här i Vasklot där vi sitter nu. 98 blev den klar. Och det skulle vara som ett litet produktionsbolag, och det hade skivbolag som hette DK Records då på den tiden, som angrundade också. Kort efter att studion var färdig så flyttade Markus, som var tekniker där då, och producent, flyttade till Stockholm. Och då tog jag över efter honom. Det var ju en helt ny värld som öppnades, och inte visste jag ju jättemycket om hur man spelar in saker, förutom det jag hade lärt mig Lafos Studios i Lappfjärd. Men man lärde sig ganska snabbt och det intresserade för att ännu mer skriva och producera musik och spela in olika grejer föddes ju på riktigt då.
På den tiden så fanns det ett stort inspelningsrum som nu är fyllt av datorer och teknisk utrustning.
Ja, inspelningsrummet finns kvar, men som det ser ut idag så har man ju inte jättemycket inspelningar. Det kommer inte jättemycket band till studion och spelar in, utan man sitter ju mycket själv. Men rummet finns nog kvar, ifall man kastar ut allt som ligger där, så är det precis samma rum fortfarande.
Kommer du ihåg vilken inspelning du gjorde allra först här?
Vi började jobba med Mirella faktiskt på ett album. Jag kommer inte ihåg om det var den första, men det är ett ganska långt projekt som vi började ta fram musik åt henne och göra. Det måste ju ha gått 2-3 år där av jobb med hennes grej. Från början så jobbade vi ju inte på en dator. Vi hade gjort digitalt mixerbord, men vi spelade ju in allting på ADAT, alltså band som såg ut som video, VHS, eller var egentligen VHS-format. Man hade ju väldigt mycket grejer i studion jämförelsevis för vad man har idag, alltså räckvis med tavara.
Så småningom blev det ju så att mer och mer maskiner kom in, allt mindre spelades så att säga live. Vad tyckte du om utvecklingen?
Jag tycker ju om då saker och ting spelas live, men det kom ju förstås den här möjligheten då att kunna börja göra musik på dator, vilket förenklar allting otroligt mycket. Man behöver inte sitta och vänta på att band skulle spolas tillbaka och sådär, där man skulle lyssna på någonting som man just hade bandat in, och allting blev mycket snabbare och sådär, liksom direkt jobbat, om det finns ett sånt uttryck. Så att klart man började programmera mycket mera då det fanns den möjligheten också. Förstås blandat med live-instrument.
Är du helt självlärd då det gäller sånt?
Ja, mer eller mindre, ja.
Men det som ju är glädjande för en gammal är förstås det att du har värre om att ha åtminstone lite gitarr på så gott som alla inspelningar.
No, man är så pass mycket musiker att det ska finnas någonting, ett levande instrument på allt det man gör, så är det nog.
Men det som man då kanske jobbar mest med så är ju sången.
Sången ska in i och den ska ju sjungas, så är det, live.
Hur pass mycket sångcoach är du?
Det är ju någonting som man har blivit bättre på genom åren, och kunna liksom instruera sångare hur de ska göra för att få saker och ting att fungera riktigt bra i en studio.
Har du någonsin sjungit på någon inspelning?
Jag sjunger nog en del. Jag har ju aldrig varit en lead-sångare, men background vocals finns det nog mycket av som jag sjunger själv på diverse inspelningar.
Den här studion började användas jättemycket först på finlandssvenskt håll. Jag kommer ihåg att du gjorde många låtar som försökte bli Finlands bidrag i Eurovisionen.
Ja, det var ju alltså år 2004 som jag fick för mig. Okej, nu ska jag testa skicka in till Eurovisionen. Och första gången, och då fick jag ju genast med 4 låtar det året. Det var Anna Stenlund från Närpes. Hon var ju ett namn i och med att hon hade varit med i Robinson i Sverige. Mirella hade en låt, och så var det Jonna Kosonen från Nylon Beat. Och så måste det ju vara en till också, som jag nu inte kommer ihåg vem det var. Men i alla fall, det var 4 låtar in i Eurovision i Finland, och det gick ju väldigt bra. Anna Stenlund kom ju 2, och det var ju jättenära vinst för henne. Så det var ju där min professionella karriär som låtskrivare började egentligen.
Och alla de här 3 låtarna som du rabblade upp innehöll musiker som han spelat in, antingen då i sin hemmastudio eller sen här. Fanns det någonsin en sån här studiosammansättning, samma musiker som du använde hela tiden?
Ja, det fanns. Det fanns ju ett fåtal musiker. Det var Patte Lax, Stefan Brokvist på trummor den tiden, och så fanns det Kiljo, Stefan Lindblom och Marcus Edelsen som spelade bas. Det var ju de som man använde, också använde jättemycket fortfarande. Det var ju liksom studiomaffian då. Det har ju kommit mycket nya efter det som också figurerar. Men för mig också återkommande musiker fortfarande, liksom pålitligt folk så att säga som kan spela.
Peter Nordvall spelade mycket blås på inspelningarna medan han bodde här. Men hur var det med backgroundskören? Knappast var du ensam.
Nej, jag tror faktiskt inte jag sjöng så mycket på den tiden. Han var med på senare tiden, då man kan manipulera sin röst lite. Men jag har ju svårt att höra på mig själv då jag sjunger. Det är det som är problemet, som jag vet att många sångare också har som faktiskt kan sjunga. Man tog in Anna-Pia Slangar och Mirella var ju, vem som nu behövdes, helt enkelt.
Janne, förutom Eurovisionslåtar så spelar du in många typer av musik. Som producent, så hur lär man sig så där många genrer?
Nej, jag har ju alltid varit känd för att man har klarat av att producera en massa olika typer av grejer. Det har liksom varit min styrka, och nu är det ju liksom en bra styrka för att med tanke på hur mycket jobb som har kommit in bara på grund av att man kan göra en massa olika saker. Så det har förstås varit en bra grej. Inte kan ju säga att jag klarar av allt. Nu finns det ju säkert sådana saker också som inte är min grej, men mycket kan man göra.
Vi vänder på myntet. Vad är du extra bra på?
Ja, nu är det ju all form av pop. Jag är ju extra bra på gitarrbaserad musik, till exempel country.
Country har ju spelat in här i studion med Jerry Lindqvist.
Ja, det var ju en polare till mig och en kille som dök upp med mycket intressanta låtar. Välskrivna, catchiga, jättebra texter. Så vi började jobba tillsammans, och vi spelade ju in med honom flera album här faktiskt. Vi hade ju ett band som jag även var med som medlem i, som heter Jerry and the Outlaws, riktigt country band.
En av dina vapendragare, Stefan Brokvist, var med också i Outlaws, ja. Men basisten kom utifrån.
Det var det här Julle Hultgren, ursprungligen från Ekenäs. Man bodde ju i Jakobstad, han figurerade på Musikhuset.
Ungefär samtidigt eller kanske lite senare så börjar man också prata om asiatiska marknaden då man pratar om dig i massmedia. Jag kommer ihåg att jag har gjort här i studion en intervju med dig. Så hade du producerat ett band som hette Katoon som blev stort i Asien.
Jag kan berätta från början, i samband med de här Eurovisionsframgångarna 2004, och de här Eurovisionsframgångarna fortsatte i flera år och hade många låtar med åren efter också. Men då bildade vi ett musikförlag det som vi kallar för Sugarhouse Publishing, och namnet kommer ju faktiskt av att vi sitter i en gammal sockerfabrik i Vassklot i Vasa. Förlaget bildades med systrarna Slangar, Anna Pia, och vi började fundera på hur vi skulle liksom gå vidare då från de här Eurovisionsframgångarna. Och då hade man ju hört om lite folk, speciellt i Sverige, som hade haft stora hits i Japan. 2008 tror jag att det var, hade vi ett möte. Vi var på en konferens som heter Midem i Cannes i Frankrike, där vi träffade en japansk musikförläggare. Sound Graphics. Och det var faktiskt så att det var de som sökt partners i Europa för att skriva musik till japanska marknaden. Där blev ju som jätteintressant, och jag minns att han sa att när han lyssnade på några av mina låtar som jag gjort tidigare, att det här låter ju faktiskt lite J-pop. Och J-pop är då alltså japansk pop. Och jag började skriva sådana typer av låtar. Vilket resulterade i att 2011, i slutet av november, så fick jag min första listetta i Japan med ett band som heter Katoon.
Det var det bandet vi pratade om, och då jag frågade dig att på vilket sätt skiljer sig den japanska poppen från den europeiska, så sa du att de har mer sån där progge-influenser.
Stämmer, musiken och smaken är en annan där. Låtarna är väldigt mycket mer invecklade än hur vi hör popmusik här omkring. Och innehåller mycket mer av allt. Over the top brukar jag säga. Det är väldigt ordning och reda. Precis som finnar.
Men jag kommer ihåg att i den där intervjun sa du också att de förstår sig på att ta hem procenterna.
No, så är det. Business är ju business, och var än man nu jobbar och får ut låtar så är det alltid de som ska ha sina andelar av en låt och så vidare. Och så funkar det bara. Procenter av låtintäkter ska lämnas på japanska sidan också, en del eller ganska mycket.
Och då får du ju inga procenter då det gäller texten.
Texterna skrivs ju om till Japan, för det ska vara på japanska i slutändan. Så i 100% av fallen så skrivs den om, den trashas och de gör en ny.
När du ska pitcha in en låt till den asiatiska marknaden, så tänker du redan på hur den spelas in och framförallt hur den sjungs här i studion?
Ja, alltså mycket av låtarna som vi gör görs ju alltså på lead, så att man får en beskrivning på någonting som behövs för tillfället, att ett band eller en artist behöver en viss typ av låt, eller låta till ett album, låta till en singel. Och då kommer en beskrivning på att vad det ska vara med referenser och hur det ska låta, tempo, mood, allt möjligt. Och det är ju oftast det som man skriver till.
Vi ska snart lyssna på den där låten som breakar dig i Japan som låtskrivare, men jag frågar ännu före det att hur pass mycket beblandar du dig i förlagsbusinessen annat än att du äger en del av bolaget?
Jag sköter ju inte själv om den administrativa delen, men jag har ju hand om det där kreativa. Vi har ju också en massa låtskrivare som är kontrakterade till oss. Inte bara i Finland utan världen över. Så att det är mycket man ska hålla reda på, och är ju inte bara jag som skriver. I början var det bara jag, men numera så är det ju förstås många andra som också jobbar på den här med att få låtar in i Asien.
Katoon breakade Janne Hyöty som låtskrivare på den asiatiska marknaden. Nu pratar man mycket om K-pop.
K-pop alltså, som kommer från Sydkorea, är ju någonting som har blivit stort liksom över hela världen, inte bara i Korea. Men för egen del, om jag pratar helt om mig själv som låtskrivare, så är det nog fortfarande Japan som är den där stora grejen, som är min jutto. Förstås har jag också haft lite låtar ut i Korea, K-pop-låtar, och sen även kom ju Kina in i bilden, och där är ju också en hel del låtar som jag varit med och skrivit kom ut. Bland annat jag haft också låtar i kinesiska tv-serier och sånt. Så att J, K och C.
Är det stor skillnad på dem?
Ja, så där från västerländsk perspektiv så är det kanske J-pop och Japan det som låter kanske svårast i våra öron. Det kan svårast att skriva. K-pop har blivit ett globalt fenomen så att alla ungdomar lyssnar på K-pop nu för tiden. I Kina så har man ju lite J-pop och man har K-pop och så har man lite allt möjligt. Men en sak som är väldigt stort i Kina är ballader. Väldigt mycket ballader i Kina.
Och det är du duktig på?
Ja, det tror jag väl.
I och med att man fortfarande säljer skivor, man säljer DVD, man säljer massa merchandise i Asien, så har det ju också blivit intressant för finska låtskrivare. Du var först, kan man väl säga,
ja.
Åtminstone en av de första. Märker du en hårdnad konkurrens?
Jo, eftersom åren går så är det nog mycket av världens låtskrivare som har sökt sig till Asien i och med att det finns en marknad för låtskrivare i och med att den fysiska skivförsäljningen är så stor. Jag menar, i Japan kan det ju ännu röra sig om en 70% av marknaden som är CD-skivor och royalties från fysiska skivor är något helt annat än till exempel Spotify och streaming. Konkurrensen hårdnar ju hela tiden, speciellt på K-pop.
Och den hörner ju även i vår lilla stad. Där på andra sidan rutan så gör man ju musik för den marknaden.
Det är bara musik för den marknaden, men det är ju innan vårt musikförlag Sugarhouse, så det är ju hemåt bara.
Så procenterna kommer lite tillbaks. Nå, vilken har varit den största framgången för dig? Vilken låt?
Den absolut största låten är av ett band som heter Arashi. En låt som heter Wild at Heart, den kom ut 2012. Alltså 2012 kom ut en massa låtar som jag gjorde. Jag fick ut den ena så for jag iväg så att säga. Jag hade ju 6 singlar inom ett år med de största japanska banden. 3 singlar med bandet Arashi på raken, vilket jag tror ingen annan har lyckats med heller. Speciellt en låt som heter Wild at Heart som också var med i en japansk tv-serie som signaturmelodi. Och här också många andra låtar i och för sig varit, men den har hängt med ända tills Arashi slutade för cirka 5 år sedan. Någon.
Har killarna någonsin besökt studion?
Nej, jag har inte träffat någon av de här artisterna. Jag har någon gång snackat på Zoom med ett koreanskt pojkband. Ett musikförlag i Japan, här dit man skickar sina låtar och de skickar ut dem till artister och till skivbolag och så nappar det då det nappar, om det nappar.
Men det vet jag att Japan och Asien har du varit?
Jag har varit där några gånger och skrivit låtar med japanska låtskrivare. Men då coronan kom så blev ju allt online och det där är ju liksom håll i sig att fast jag ännu i denna dag skriver mycket låta tillsammans med japanska låtskrivare och koreanska låtskrivare så är det att man skickar filer av och an ett sätt som nog fungerar bra om man ju har lärt sig hur det fungerar.
Skriver du hellre låta själv eller i lag med folk?
Hellre i lag med folk. Det är ju faktiskt inte jättemånga låtar som jag har fått till helt själv. Jag är ju ingen textförfattare till exempel. Jag har ju skrivit en del texter men är någonting som jag lite lagt på hyllan för egen del och jag anlitar oftast folk som är bättre än jag på det som gör att det blir förstås mycket bättre. Men nu är det då man har ett bollplank och man sitter 2 eller 3 i studion och skriver med varandra. Nu blir det ju liksom ett annat resultat.
Förr var det en och samma människa eller då ett team som gjorde låtar, men nu för tiden är det ju fördelat. Förutom textförfattaren så har man något som heter topliner och något som heter tracker. Är du mera tracker än topliner?
No, jag har lite mot min vilja kanske blivit mera tracker än topliner, men topliner är ju den som gör melodin. Man ska nog också göra texten och man ska också nu för tiden spela in sin egen sång hemma och kunna skicka den åt trackern eller producenten. Det är liksom det som är det begreppet topliner egentligen. Att man gör allt som ska komma ovanpå det instrumentala tracket helt enkelt.
Jag kan tänka mig att det här är något som man lär sig mer och mer hela tiden i och med att trenderna också förändras.
Jo, och i dagens popvärld så ändrar ju trenderna stup i kvarten.
Hur hänger du med?
Det hänger man med. Och det är också svårt att veta vad som är nästa trend. Ska man veta vad som är nästa trend, så ska man göra en massa låtar till den här trenden som kommer om ett halvår eller ett år. Då ska man liksom vara framgångsrik, men ingen vet. Det är just det som är gjort.
Du jobbar mycket här i studion fortfarande, men ännu hinner du spela ute. Under de senaste åren har du spelat ute med Charles Plugman och ett antal kompisar. Ni har spelat 70-tals Genesis-musik. Berätta.
Ja, vi har ju egentligen snart hållit på med det här i 10 år, eller 8 år åtminstone. Charles Plugman, som är Finlands största Genesis-fan, fast han själv är också en känd Iskelma-artist, så kan han allt om Genesis. Han tog kontakt med mig och frågade om jag ville vara med i ett Genesis-tribute-band. Och dit hamnade jag.
Jerry Lahti spelar trummor, Jonny Nordström keyboards och Bona Sandström sjunger. Du trakterar både bas och gitarr.
Ja, jag är ju i rollen av Mike Rutherford från Genesis. Jag spelar på en double neck med bas och 12-stränga gitarr, och så spelar jag lite bas med fötterna på pedaler, syntpedaler.
Har du haft nytta av det i ditt studioarbete?
Jag vet inte, kanske indirekt. Det som var intressant med det här är att det var en totalt utmaning. En sorts musik som var helt ny för mig, och att spela bas och 12-stränga gitarr samtidigt som man trycker på pedaler med fötterna var ju någonting som var något sjukt svårt i början. Faktiskt. Det var liksom, koordinationen räckte inte till. Vi håller ju oss till cirka 1977. Det är där vi slutar. Så det är den här liksom progge-eran av Genesis. Sen blev det lite för poppigt för att det skulle vara intressant att hålla på med, tycker vi. Fast senare Genesis är ju väldigt bra också, men det är liksom någonting helt annat. Vi har gjort en del turnéer och just nu håller vi lite på och repar igen och funderar på någonting inför hösten.
Ett annat projekt som har fått mycket publicitet här under senare tid är 5-0-land, ett projekt som du har startat med Niklas Roström.
Niklas Roström är ju en sån här musikalisk mångsysslare från södra Finland som är ofta här, och jag gör mycket av hans produktioner och grejer. Och funderar en dag, det skulle vara liksom kul att ha ett projekt där man plockar in alla sina musikerförebilder. Så att de är med på skivan helt enkelt, eller med på låten, och så skriver man musik som man absolut diggar själv och ingen annan får se vad man egentligen ska göra. Man gör det bara för att det är roligt.
Vilka förebilder har du lyckats få med?
Det handlar ju mer om sån här West Coast-aktig pop. Alltså, just nu så har vi väl cirka 19-20 låtar vi har spelat in. Det är ganska mycket. Vi jobbar ju på ett album, men vi har ju snart 2, konstaterar vi. Till exempel så har vi med Leland Sklar på bas. En av världens mest inspelade basister genom tiderna. Vi har Greg Bissonette, en känd trummis från LA. Vi har musikalegender från USA och England som spelar på de här låtarna.
Genesis-projektet Rock Theater och 5-0-land-projektet i all ära, men det som du ju garanterat får mest frågor om nu för tiden är ju att hur var det att jobba med Kai?
Ja, jag jobbar jättemycket med Kai, och ja, det har varit helt fantastiskt då. Jag har varit involverad i 7 album med Kai. Det blir väl snart 15 år som vi har jobbat här i studion. Kul att följa med processen, hur låtar utvecklas och hur texter byts ut nästa gång de dyker in. Och nu har vi ändrat det här och nu har vi ändrat det här. Och processen där har ju också ändrat. Jag menar, när vi började på när de var unga så kom de ju hit och spelade upp sina låtar till gitarrakompanjemang för mig. Men på senare tider, det här senaste albumet som jag gjorde, alltså Karari Arbeit, där fick man ju ganska bra demon skickade till sig som man egentligen bara fortsätter att jobba på.